Hejsan hejsan, vi hälsar välkomna till Viaplay F1 podcast, Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Vi har kommit in i februari månad och det piggar ju upp, för det betyder ju att vi kommer allt närmare att till att börja med få se bilarna, men också få se dem rulla på banan, de här helt nya bilarna. Och med anledning av det så har vi dessutom en spännande gäst idag. Det är Christian Arnell. Han jobbade på Red Bull Racing mellan 2011 och 2016. Han ska få berätta sin story om hur den tiden var. Dessutom får du en liten sammanfattning också från helgens Daytona 24 timmars. Vi fick tag i Marcus Ericsson i Miami, där han hade sovit länge, kan jag säga, efter en sin debut i 24 timmars sammanhang, Erik.
Mm. Det var ju ett klassiskt Daytona 24 timmars. Det är ju lite konstigt med de där 24 timmars racen, att det är sättet som USA eller IMSA sätter ihop dem, är ju att det är en transportsträcka fram till sista timmen ungefär. Men jösses, vilken sista timme det blev ändå.
Verkligen. Ja, mer om det lite senare i den här podden. På F1-fronten händer inte så här fantastiskt mycket. Det är fortfarande huvudet ner nu på alla fabriker. Nu är det är kanske den tuffaste perioden på hela året, skulle jag gissa. Den som är just nu, eller vad tror du?
Det är ju det, alltså bevisligen. Det är alla man har pratat med som har verkat inom Formel 1 pratar ju just om det här, att de sista veckorna inför en launch och inför testerna är ju det värsta som finns, för att man väntar på delar, man vill vänta så länge som möjligt på att börja producera delar för att de ska vara så uppdaterade som möjligt, och därav blir allting sent och man jobbar. Det finns inga curfews under februari månad, så att säga.
Nej, inga begränsningar för hur mycket man får jobba i det här läget då, mer än budgettaket och hur mycket man spenderar, för det är ju faktiskt en ganska avgörande begränsning. Du har ju suttit och kollat på den här McLaren-videon nu, som sägs visa då den här nya, väldigt speciella främre hjulupphängningen. Och du har väl detaljerat analyserat och kommit fram till att du inte ser ett förbannade skit.
Ja, det har ju nämligen kommit ut då. Och sen det har kommit ut analyser då på, och det här säger väl någonting om nyhetsläget just nu, i att nästan alla sajter och alla man känner då så här försöker analysera den här hjulupphängningen som skulle vara banbrytande. Eller inte banbrytande, de har bara ändrat koncept från pushrod till pullrod och hit och dit. Men det roliga är då att så här, man kan skymta den här hjulupphängningen i ett klipp, en enminutsklipp som kom från McLaren här i dagarna. Och jag har tittat på det här klippet, och det är till och med så här, de skriver ju att så här, när Zac Brown står och filmar så panorerar kameran och då kan man skymta främre hjulupphängningen. Och jag har sett den där filmen 5 gånger, jag ser inte någon jäkla hjulupphängning överhuvudtaget.
Så att det, du tittar på fel ställe.
Ja, men jag vet ju inte ens. Nej, exakt, jag måste titta på fel ställe, fast jag försöker titta på rätt ställe och jag ser den ändå inte.
Det är lite tantigt, men det är lite kul också samtidigt. Vad jag har förstått dock, så är det ju så att ju fjädring och sådana saker går ju åt det mer konventionella hållet, från att ha varit lite annorlunda de senaste åren nu med de här lite större hjulen då, som påverkar just den, hur man designar de bitarna då. Jag kan överhuvudtaget inte gå in på vad den förändringen består av, men jag har läst mig till att det ska gå åt någonting som man har använt sig av, lite mer beprövad teknik som funnits sedan tidigare. Men låt oss bortse från bilarna än så länge. Det var alltså McLaren's Fire Up-video, det är den du pratar om.
Exakt.
Det finns. Och Fire Up, det har vi förklarat. Nej, motorn gick i alla fall. Så mycket kunde vi komma fram till. Ja, absolut. Men det är bra. Och vi har ju förklarat vad de här Fire Ups är för någonting då. Det är ju ett sätt för teamet då att, det är ganska viktigt ändå, även om det har blivit en PR-grej också, att få igång grejerna och testa systemen och se till att allting funkar precis som det ska. Ja, i övrigt så är det som sagt inte. Jag såg att James Vowles, chefsstrategen hos Mercedes, ska göra inhopp i American Le Mans Series. Han ska göra det med en släkting till Pastor Maldonado. Vi hoppas han kommer hela hållen från det där äventyret. Han ska köra en McLaren, lite spännande nog, i Asian Le Mans Series. Så att det är väl i och för sig en frambil.
Det är det verkligen. Det såg vi några stycken av i helgen då på Daytona. Men det finns några andra grejer också. Det vi kan konstatera är ju att det är 1 februari när vi spelar in det här. Vi är alltså bara 9 dagar bort från att få se den första 2022-bilen. I varje fall en renderad bild på den. Jag skulle gissa det eftersom först ut är ju Aston Martin med sin AMR 22. Den ska de launcha 10 februari och det ryktena som är där, jag tror i för sig att det gäller de allra flesta, att de är sena med bygget av designen och bygget av bilen. Och då är ändå Aston Martin först då i launchmässigt. Det säger ju någonting om att den bilen vi kommer få se där den 10 februari är sannolikt inte en riktig bil.
Ingen fysisk.
Nej. In the flesh and blood.
Kan du inte ge oss datumen så att vi har koll på när bilarna visas, de som vi har fått besked om?
Aston Martin 10 februari som sagt. Därefter följer McLaren med sin MCL 36 11 februari, dagen efter alltså. Sen får vi vänta i 3 dagar till innan Alfa Tauri släpper sin AT03 14 februari då. Ferrari därefter, ingen specifikation på bilen eller modellbeteckning, men de släpper den 17 februari. Dagen efter det, den 18 februari, så kommer Mercedes med sin W13 och dagen innan det första testet, den 23 februari, så släpper Alpine sin A522 den 22 februari då. Så vi väntar fortfarande på datum från Red Bull, Williams och Alfa Romeo och Haas. Däremot så har vi modellbeteckningarna på dem, men det är väl inte speciellt jätteintressant. Det kommer man lära sig längs vägens gång så att säga.
Och av de team som återstår tror jag Red Bull kanske gör någon grej av det. De övriga tre kommer att rulla ut sin bil i någonstans, ta några bilder kanske i Barcelona under den här icke-testen. Det är ju ingen test har det visat sig. Det är ju en shakedown. Man kommer fram till inget officiellt event. Och därav så tillåter man ingen publik. Man kommer inte att göra, och många är besvikna givetvis att för jag vet att det var många som hade köpt flygbiljetter och kanske på inrådan av mig. För att jag trodde att det var en officiell test, vilket det också kommunicerades som från början. Men jag kan bara beklaga det. Jag tycker det är dumt rent av. Men jag förstår också varför, för jag tror att det handlar om att teamen inte vill ha den här påpassade situationen där Barcelona-banan har massa gäster som köper biljetter och går igenom depån eller den. De behöver ha en hospitality beredskap som de inte är intresserade av. De vill kunna köra lite rough in the edges, och därav är det här alltså en shakedown, bara kanske med en lastbil och tält typ. Förstår ni vad jag menar? Det är så lite och nerskalat som det bara går, och en funktionstest helt enkelt av de här nya bilarna.
Jag tycker det låter idiotiskt dumt. Jag menar, hur stor skillnad kan det göra? Jag menar, de kommer ändå behöva en hospitality sig själva, och ge deras stackare mekaniker som kommer jobba 24 timmar om dygnet lite mat och varm dryck om det snöar. Så att, jag vet inte vad det är. Jag tror att min känsla, det här har jag ingen belägg för egentligen, men det är på något sätt att det ska bli att man försöker skydda sig själv på något vis. Och det tycker jag är så här, med publik på plats, kom igen. Jag menar, media är fortfarande där, men kommer fortfarande se massor av bilder. Ja, men jag ser inte poängen i att man inte ska kunna släppa in lite publik.
Nej, eller så kan det vara en eftergift till Bahrain som kanske hade köpt och få vara de som skulle få visa upp de här nya bilarna första gången. Jag har lite oklar anledning också till hur man agerar, men jag bara gissade det här att de nu kan de bara komma dit. De har inga krav att synas eller se ut på ett visst sätt. Kanske inte
de ändå synas ens på behöver. TV, för folk kommer gå runt där och fotar dem och filmar dem i alla fall. Så att, jag menar, inte vet jag. Det finns säkert en bättre anledning än den vi hittat på här, men jag kan inte förstå den.
Nej. Så är det med den saken i alla fall. Så ni som hade köpt biljetter till testen i Barcelona, ni får njuta av den här fantastiska staden som Barcelona i alla fall. Man kan ju säkerligen åka ut och försöka klättra upp på något staket för att få någon glimt av bilarna, men in på själva banområdet kommer man alltså inte i samband med de här första 3 dagarna. Sen är det ju då en 2 veckor eller någonting emellan då innan de ska testa igen, och det gör de ju då alltså i Bahrain, och då kommer den att tv-sändas på F1 TV Pro. Så de som använder sig av den tjänsten också kan alltså se, eller köper en månad bara så kan man ju se bilarna under den testen då. Det brukar jag göra.
Det kan hända att jag har kört den taktiken också. En månads F1 TV Pro.
Ja, men det räcker ju för det man behöver just då. Hur som helst, jag tycker det är en skitbra tjänst, ärligt talat. F1 TV Pro, det är verkligen ingen dålig streamingtjänst. Den är ju inte jag menar, den har ju ett mervärde för de som är riktigt, riktigt intresserade. Absolut. Så att, det, men man måste ha både Viaplay och F1 TV Pro.
Det är bara skit, säger jag.
Ja, det är bara skit.
Jag väger upp lite.
Okej. Det är bra. Okej, det om detta. Ska vi inte bara hoppa rakt in i våra spännande gäst, Erik?
Då säger vi välkommen till Christian Arnell, där du har en LinkedIn där man kan läsa att du var mellan december 2011 och augusti 2016, alltså 4 år och 9 månader, en aerodynamics design engineer på Red Bull Racing. Vad innebär det?
Hallå, tack. Ja, det innebär att vara en del av aerodesign-teamet och utveckla designen på Formel 1-bilen som då under den tiden var RB8 och framåt. Arbeta tillsammans med model makers som var med och producerade artiklarna, parterna som skulle på och testas på vindtunnelmodellen då, som är en 60% i världens dyraste leksaksbil kan man säga. Som ja, större delen av mitt arbete är hemligt, var hemligt. Ingen kan riktigt se det, vad jag har gjort där, med, mer än att jag kan prata om det så här.
Ja, men du, vet du vad? Nu har vi satt dig på kartan att du jobbade på Red Bull, men jag är supernyfiken på vem du är som person. Innan vi går in på hur själva arbetet går till. Christian Arnell, du bor i Göteborg idag, jobbar på Volvo vet jag. Men hur började allting?
Jo, motorsportintresset har alltid varit där från grunden. Växte upp, såklart titta på Kenny Breck, Rickard Rudell, såklart Schumacher, EF1, den stora stjärnan. Men sen blev det som så att ja, jag är med mot det tekniska intresset om man säger, och studerade på Chalmers. Där fanns möjligheten att vara med i ett projekt som heter Formula Student. Och det innebär bland annat att man bygger en liten racebil från scratch, en Yamaha R6-motor. Drev våran bil och sen tävlar mot, jag tror det var 80 andra universitet på Silverstone. Vi gjorde bra ifrån oss, vårt mål var topp 5. Vi kom på en fjärde plats och fick mer smak. Det var lite stiltje på arbetsmarknaden här i Sverige när jag tog examen kan man säga, och jag valde att höja blicken mot England och Formel 1 på den tiden. Många team expanderade. Red Bull var ett av dem som jag hade intervju med, och det var de som vi klaffade bäst om man säger. Det kändes bra. Det blev de som erbjöd mig jobb, och resten är historia.
Hade du då pluggat aerodynamik? Var det som var ditt specialämne så att säga på universitetet?
Det jag pluggade var produktutveckling, teknisk design, och mitt område jag hade i Formula Studentprojektet var just karossen, exteriören och också förarmiljön. Så vi var 3 personer som arbetade med det, och teamet var 30 personer som konstruerade och gjorde allt då från scratch. Så att egentligen lite kunskap om aerodynamik, men långt ifrån alltså en aerodynamiker, och jag var inte aerodynamiker där, utan jag var konstruktör på aerodynamikavdelningen kan man säga.
Men det är ju lite intressant det där när du nämner Formula Student, för det där man hört genom åren titt som tätt, men det är inte helt ovanligt att folk tar klivet ifrån det projektet, som jag förstår är en helt europeisk projekt, va? Eller är det över hela världen?
Det existerar faktiskt över hela världen nästan, så att även på Silverstone kom det folk, eller universitet från USA, Australien och även Asien. Och ja, bland annat på Red Bull, det var 2 andra svenskar, en dansk, alla de 3 då från Chalmers som hade tagit klivet direkt, om man säger, från universitetet till till Red Bull och Formel 1. Och det finns säkert flera personer som har gjort liknande. Men det är de jag känner till och som jag då arbetade med. Alla vi var på aerodynamikavdelningen men hade lite olika arbetsuppgifter.
Är du en die hard liksom Formel 1-fan? Eller var
till
det
och från, jag kanske inte så die hard liksom, och inte, jag tror inte det var alla där på Red Bull. Visst, vi levde för Formel 1 och så, men det fanns också en sida där man kopplar ifrån allting också, om man säger det. Men det finns såklart, det fanns de som till och med reste runt för egen kosing för att se race liksom, och även andra junior race och så. Men intresset såklart har funnits där, men det har också varit till och från genom åren, om man säger.
Ska vi landa lite grann i vad du gjorde då? Och jag är nyfiken på, kanske mer generellt än vad du gjorde specifikt, hur processen att få till en Formel 1-bil ser ut. Vi har ju ett nytt reglement som kommer i år till exempel, och det innebär ju enorma utmaningar för en sån avdelning som du jobbade på.
Precis. Och även just där då, tiden, om man säger, nu blir reglementet annorlunda med vindtunneltestning, hur många tester man får köra per vecka. På den tiden när jag började 2011 så var det ganska fritt. Det fanns någon budget, men det var svårt att nå taket, om man säger. Så pass mycket tid fanns till att köra tester och... lite så som arbetet går till, så kan man tänka sig aerodynamikerna, alla då som arbetar där såklart också, Adrian Newey, Peter Prod som var på den tiden.
Peter Promodo heter han så, va?
Peter Prodomo, precis. Spottade ut sig idéer och analyserade data från CFD-körningar, alltså de här datorsimuleringarna som görs. Och såklart även vindtunneltester, och försökte hela tiden hitta förbättringar, hitta downforce etc. etc. Och en setup då för nästkommande race eller framtida race, som man säger. Och dessa idéer då blir ju, man säger, det behöver förverkligas i CAD först, i vårt datorsystem. Och för att ta sig till vindtunneln så var min roll då så att säga att skala ner och göra en konstruktionslösning som kommer funka. Vindtunnelmodellen är...
När du pratar om det, förlåt att jag bytte, konstruktionslösning som funkar, vad innebär det då? Att den är, att det är hållbarhetsberäkning?
Precis, hållbar. Vi har lite olika material att välja mellan, bland annat 3D-printning, kolfiber eller fräsa i metall. Exempelvis. Och beroende på var på vindtunnelmodellen vi befinner oss så finns det olika krav, och såklart aerodynamikernas krav på vad de vill se i detaljrikedom så att säga. Allt det behöver tas in, och också såklart tiden vi har på oss att göra jobbet, för att oftast var det väldigt tajt schema. Det ska gå snabbt, och det som jag tror gjorde oss bra på den tiden var att vi kunde ta en idé från aerodynamikerna, det stadiet vindtunneltestning och mot fullskala racebilutveckling, och sen ha lösningen på racebilen till ett race inom väldigt kort tid.
Men när du pratar om konstruktion då på den här 60% skalmodellen då, den är inte full size utan 60% av en verklig bil. Finns det då krav, bara för att förstå lite, ja men helt enkelt kraven, behöver, för jag menar, det finns en viss flex till exempel i en framvinge eller en bakvinge så att den inte ska brytas sönder liksom när det kommer under tryck. Finns samma flex, alltså var det viktigt att man bygger in exakt samma flex fast i 60%?
Det är precis det man då vill försöka efterlikna till viss del i vindtunneln, om man kan. Om man lyckas hitta en kompromiss eller lösning där du kan försöka efterlikna verkligheten och hur krafterna etc. är på racebilen och har ett likvärdigt scenario i vindtunneln. Man kan givetvis inte efterskapa allting 100%, men i vissa fall kan man komma väldigt nära, så att säga.
Och, för då, det är nästan en ledande fråga jag hade här, för att det var ju en stor grej under dina år i Red Bull att de hade en flexande framvinge som sänkte sig i ytterkant för att den skulle göra det. Var det någonting som liksom ni försökte bygga in i en vindtunnelmodell för att se om det funkar?
Kom igen nu, nu vill vi höra hemligheterna.
Det kan jag inte kommentera.
Det är preskriberat. Det är preskriberat.
Apropå det, vad är liksom, har ni sådana här anti-disclosure-avtal fortfarande? Hur länge håller det i sig? Livet ut? Ja, eller?
Livet ut.
Är det så?
Så to är the grave, skriver man i blod.
Ja, när
man...
exakt. En sån tjock bunt papper.
Okej.
Okay. Nej, men ja, till viss del. Alltså, det finns saker som vi kan prata om, men inte allt såklart. Och, mycket av det som hände i vindtunneln såklart, det var många projekt som var hemliga, som aldrig såg dagens ljus ens på racebilen. Och det gjorde det också väldigt intressant för som konstruktör att du kan vara med och testa sådana här saker och tänja på gränserna.
Men om vi målar in din funktion då, så var den mot 60%-modellen eller var det mot den riktiga racebilen?
60%-modellen. Till viss del innebar min roll också att göra ytmodellering mot fullskala racebil också. Men det var en liten procent, om man säger, av mitt dagliga arbete. Så i huvudsak vindtunnelmodellen och 60%-skala.
En av sakerna som Red Bull har fått cred för och varit duktiga på är ju korreleringen. Att CFD, vindtunnel, stämmer väldigt väl med verkligheten. Samtidigt fick Red Bull många gånger kritik för att man inte var med i starten på säsongen, utan det tog 2 månader innan man hade lärt sig konceptet lite bättre och kunde utnyttja vad som förmodligen var sjukt effektivt redan från början, men man visste inte riktigt hur man skulle låsa upp det. Är det din upplevelse också?
Jo, men så är det. Absolut. Även om man blickar tillbaka till de åren som det sades att vi var väldigt dominerande, så tittar du på början av säsongen så var vi långt ifrån dominerande och var inte ens med i toppstriden ibland. Och det tog ett litet tag innan vi så att säga låste upp konceptet. Men som sagt, för att komma tillbaka till det jag var inne på tidigare, så var vi väldigt duktiga på att göra den processen kort, snabb. Vi kunde se snabbt vad som var fel och rätta till det. Och inom en historia jag hörde från Sebastian när han gick till Ferrari var att han blev förvånad över hur lång tid det tog innan han fick sina ändringar på bilen som han önskade, så att säga.
Och om vi har ju hört ifrån James Allison när han jobbade för Lotus att ställtiden på nya grejer 6 veckor cirka. Hade ni, stämmer det? Är det en korrekt siffra enligt ditt sätt att se på det, eller är den kortare i Red Bulls fall?
Det beror på vad det är. Ibland kan du till och med skicka något litet för att 3D-printas på banan. Verkligen sista minuten, om man säger. Så att teamen har 3D-printers med sig för att kunna byta ut små saker. Men det är ju väldigt små detaljer och så.
Men en framvinge till exempel, om du har ett nytt koncept på gång, från det att man trycker på knappen nu producerar vi till den sitter på bilen.
Jag kan inte ge exakt tid så sett, men jag är runda slängar. Vi pratar något sånt, vi pratar veckor. Absolut. Det går fort.
Men apropå det då, för att jag tyckte det var väldigt... Vi pratade i telefonen innan vi gör den här intervjun nu då, och då berättade du en väldigt talande historia för hur Formel 1 fungerar, eller åtminstone fungerade innan budgettak och annat. Men dra den, vad som hände där 2012, tror jag att det var.
2012 eller 2011 tror jag det var. Suzuka och Sebastian, det var precis innan jag började tror jag då. Så att Sebastian är på väg mot sitt andra mästerskap men har inte riktigt tagit det. Och Mark Webber och Sebastian har en ny framvinge, en var. Till racet. Sebastian tror jag kör av under free practice ett eller två, skadar den och ja, en ny behövs men finns inte. Men man ringer upp så att säga stallet i Milton Keynes eller fabriken och det finns en fast den är bitar i stort sett. Okej. Okay. Chartrar ett privatjet från Luton till Japan och framvingen byggs i stort sett ihop på planet till Japan. En helikopter väntar när planet väl har landat och tar framvingen till banan och jag tror den är på hans bil en timme eller något sånt innan kvalet börjar. Och ja, det är en bra teamhistoria som jag tror du pratade så mycket och även för andra, men det, ja, det visar
dedikeringen
exakt hur mycket varje individ ville liksom ge för att vi skulle vinna då.
Teamet och mycket allt. Pengar som krävs för att jag menar charter ett flygplan för att åka till Japan och skicka med några människor och alla prylar där och sen så helikoptrar dit och sen så kör tillbaka. Jag menar, den vändan kostar väl 150-200 000 bara det, liksom att få dit.
Det räcker nog inte. Ja.
Nej, men jag tänker bara i liksom flygkostnader. Ja, men det som hände då var att han tog pole position 9000 delar för Jenson Button.
Exakt.
I japansk GP. Och det är och värt något.
Ibland är det sådana små marginaler och sådana små skillnader som gör då skillnaden mellan pole position och andra platser.
Det jag är lite nyfiken på nu, det är ju den period vi är inne i just nu då, januari, februari. Vi har visserligen ett nytt reglement som gör det ännu mer knepigt den här gången, men man har ju frapperats över hur sent kan man vara? Jag har pratat om det här många gånger när försäsongstesterna börjat och så hör man att vissa team är inte klara med bilen. Och den förra säsongen slutade då i det fallet kanske i slutet på oktober, början på november och de är inte klara med bilen i början på mars. Man undrar så här, varför är det så? Jag vet Jörg Sander som jobbade på Sauber pratade jag med om det här. Han var ju deras tekniska direktör och han förklarade då att det är ju för att man helt enkelt är väldigt, väldigt sen med att bestämma sig för vilken designfilosofi eller vilket projekt som ska gå i produktion. Hur funkade det hos Red Bull där? Var det sena puckar där också, alltid?
Jo, men det är klart. Vet man att det fortfarande finns tid, då är det in på sista timmen, om man säger. Så att det är klart, teamen vill försöka maximera så mycket utveckling, alla pengar, allt de kan sätta till, det gör man. Och för att försöka så givetvis ha så bästa möjliga chans när säsongen drar igång.
Hur upplever man att leva under den pressen då som medarbetare? För det måste ju vara oerhört jobbigt att liksom få uppdrag som egentligen har passerat när de skulle ha när du skulle ha fått uppdraget tidsmässigt.
Det är klart, man lär sig bli ganska stresstålig i en sådan miljö och började väl tappa mina första hårstrån på gässan här också. Under de åren.
Om man tänker sig Red Bull som organisation då, hur många anställda var ni när du var där? Vet du det ungefär? Det är inte supernoga på numret.
Ja, några hundratal människor. Men ja, under de åren jag var där så expanderade vi kraftigt, om man säger. Men nu också med ändrade regler och så kan det ju till och med bli så att ja, stallen får minska ner på antalet anställda för det finns inte budget eller så pass mycket tid säg som vi var inne på innan då med vindtunneltestning och så. Så att saker och ting förändras även inom teamen och vad som behöver fokuseras på och vad man finner är effektivt så att säga. Såklart.
Hur såg en vanlig dag ut då när man kom till jobbet? Jag menar, många gånger när man går till jobbet, ja, man går in, öppnar dörren, tar en fika och sätter man sig vid datorn och så. Oj, vad ska jag göra idag? Åh, vad tråkigt det här är. Vad är liksom, det är jag lite spänd på också. Infanns det? Vad fanns det rutin i ditt jobb också?
Jo, men det gjorde det såklart. Det var inte varje dag som var hyperstress, utan det fanns såklart en rutin, och det är väl det som man blir, man finner sig i. Det finns ändå en vardag där, och det finns gå till jobbet, gör det man ska, gå hem, så att säga. Mm. Så att det är ändå ett vanligt jobb också, om man säger. Men såklart, vi jobbade med korta leveranstider, för min del relativt små projekt kanske, och det var inte alltid så mycket tid som avsattes till förändringar och olika aerodynamiska koncept som skulle testas. Det gick snabbt, och ena veckan har du ett projekt, nästa vecka så är det i vindtunneln och testas, och resultaten är inne tillbaka hos aerodynamiken. Så att det var väldigt snabb rullians.
Men där du jobbade i Formel 1, där du jobbade i din roll, är det, och din nuvarande roll också, du som människa, tycker du att Formel 1 är en drömarbetsplats?
Att det är en bra arbetsplats. Jag hörde inte riktigt.
Ja, men är Formel 1 en drömarbetsplats?
Ja, alltså såklart. Det var fantastiskt att vara där, även om man, så att säga, man får sätta mycket tid till, mycket kraft och energi, så är det ändå givande. Och att jag var där 5 år, det var en fantastisk resa, och i samband där så träffade jag också min fru på Red Bull, så absolut. Det var fantastiskt.
Just det. Och sen när beslutet då togs att lämna den här fantastiska världen, vad hade hänt då? Vad var liksom grejen?
På något sätt blir det ändå en vardag, och det blir lite repetition på repetition, att ja, det är nytt år, det är ny bil. Det blev lite förändringar på.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Reglementet när jag lämnade där 2016. Men på något sätt så kändes det som att det var dags att lämna, och just att tiden man sätter till efter ett tag, så känns det som att, eller det kändes som att vi ville ha bättre work-life balance, som man säger, att Formel 1 är inte allt. Det har aldrig varit allt för mig heller, men det har varit ett jättestort intresse, är fortfarande ett stort intresse, om man säger. Vi följer Formel 1 varje race, jag och frugan är hemma, och var till och med på BB med vår nyfödda son i somras och drog upp paddan för att se Frankrikes Grand Prix.
Bra, bra, mycket bra. Det är tydligt på viss dedikering också. Det får man ju alltid.
Prioriteringar också, tycker jag.
Exakt. Ja, absolut.
På anekdotsidan då, så har det ju då passerat en del grejer. 11-16, det är 5 år, 4 år, 9 månader, så Erik, tror jag. Har du något starkt minne, förutom den här vingen som byggdes ihop då på väg till Japan, några andra så här märkliga händelser som du liksom tänker att fasen, det här är verkligen Formel 1 i ett nötskal?
Ja, det finns väl en hel del. Jag menar, det var att komma in som svensk på Red Bull där, och man känner sig ganska liten som nyutexad, såklart. Jag kommer ihåg min första julfesterna var alltid en stor grej på Red Bull. Det var liksom ja, pompa och ståt, allt all in. Jag tror de hade hyrt Silverstone Wing, var nybyggd då vid den tiden, och vi var där. Och helt plötsligt under festen så ska alla gå ut på den här balkongen, eller man ska säga, på baksidan där, med utsikt över depån, om jag minns rätt. Mm. Eller baksidan. Och där då så har man byggt upp ramper för Red Bull X-Fighters, alltså motocross-gänget.
Som FMX-killarna, ja.
Mm. Precis, kör och hoppar och är på samma nivå som en själv då, 2-3 våningar upp och i stort sett vinkar till en. Och då, det var lite så här, ja.
Oj, de här har lite resurser.
Vart har jag kommit?
Gör ni inte så på Volvo också?
Nej, inte riktigt.
Nej. Inte lika hög profil.
Inga hopp.
Interagera med förare och sådana saker. Det var, ni var i er lilla grupp, eller fick man någon gång träffa förarna? Alltså lite mer så här avslappnat. Adrian Newey, hängde ni? Hur funkade det?
När jag kom in så arbetade jag lite så med Adrian Newey och Peter Prodromo då på den tiden. Så första arbetsuppgiften var att komma in i CAD-systemet och så, och då arbeta direkt med de två, om man säger, och deras idéer, och ytmodellera upp det. För Adrian skissade ju sektioner, eller skissar fortfarande sektioner, som scannas in, läggs upp i CAD-systemet och sen
ritar man penna fortfarande.
Ja.
Oh. Ja, jag har ju varit in i hans arbetsrum, så jag vet hur det ser ut, men det är ju länge sedan, så att jag menar, ja. Men det är så alltså.
Ja, och Peter Prodromo drog upp lite kurvor och sen skickades det ut, och så ytmodellerade jag och mina kollegor då upp det, och sen gick det vidare till vindtunnel eller CFD-beräkningar. Men så att visst, det var lite så här, det var bland mina första arbetsgifter att börja med det, för att också lära mig CAD-systemet. Men såklart, det är lite så här ögonblick av ja, starstruck, att okej, vad händer här?
Ja, men Adrian Newey är lite som, han är ju showmaker för sådana som dig, om man säger.
Precis, och absolut, så att det var stort. Men förarmässigt så hade inte jag så mycket interaktion med dem. Det var med min fru som arbetade på marknadsföring som hade det. Och ja, var med Max Pierre när de kom upp ur de mindre serierna, och speciellt på Toro Rosso-tiden då. Men alltid när det var såna här signeringar, förare kom in vid jul eller efter säsongen var över, och jag har något minne av Daniel Ricciardo, Daniel Kvyat. Det var två dårar, och speciellt de två tillsammans. Det
var crazy.
Det tog 5 minuter, sen ballade det ur, och så var de uppe och dansade på borden i stort sett. Och marknadsföringsteamet försökte lugna ner dem och få dem att sätta sig ner igen. Och nu har vi ändå lite folk här som vill ha saker signerade, sig kepsar etc. Va? Så kom igen nu, killar.
Ja, fascinerande värld är det ju definitivt. Christian Arnell, alltså tidigare anställd på Red Bull mellan åren 11 till 16, och 16 då var ju som sagt sista året för den smalare bilen. Sen blev den ju då väldigt mycket bredare då, och lagom till dess då så lämnade du teamet. Och återigen då, hemligheter runt omkring, det finns det ju säkert saker som du naturligtvis inte då får eller kan avslöja runt omkring det där. Men finns det någonstans i din sinnevärld att återvända till den här världen, fast på en annan nivå eller med någonting annat, eller är det liksom over and done with?
Man ska aldrig säga nej, liksom saker och ting kan alltid förändras i livet, eller vad man får för sig att få för mål eller att göra härnäst. Men på sätt och vis så känner jag mig ganska nöjd med tiden där, och det kommer vara svårt att också återskapa den kanske. Vi var ett jäkla gott gäng under den tiden, under de åren. Så till den grad att det kändes som en familj, om man säger. Och på något sätt så vet man att den tiden kommer aldrig komma tillbaka heller till så som det var. Så det känns det känns lugnt att ha lämnat det bakom sig och ha det som ett avslutat kapitel, om det nu skulle vara så.
En sak som jag glömde fråga tidigare, det är ju Red Bull, mellan de här åren du var där så hände ju någonting. Ni tappade ju hela ert försprång på resten av startfältet. 11, 12, 13 var ni ju yberstarka och vann. Sen kom vi till 14, ni fick en Renault-motor som knappt gick. Ställdes stora krav på bildesignen med den där mycket längre motorn och alla de här bitarna. Hur var det på Red Bull då? För då måste du ändå ha mörknat lite på horisonten.
Ja, och vi visste väl att det skulle komma till ett slut för att köpa in motorerna då, som vi gjorde av Renault. Och vi visste att utvecklingen såg inte så lovande ut. I kombination med att såklart Mersa, Ferrari har allt sitt in-house och kan styra och ställa hur de vill ha det och verkligen driva på och pusha in pengar i motorprojektet. Och jag tror början där när med de nya V6-motorerna, om vi var 80-100 hästkrafter ner mot Mersa.
När de gick.
Precis, när de ens gick exakt och inte brann. Och då känns det ganska lönlöst, om man säger. Det spelade ingen roll att vi hittade lite aero gains eller så här och var. Det var lönlöst, om man säger. Så,
Det gick liksom inte att kompensera bort 100 hästkrafter med att bygga en mer slimmad bil. Och det där präglade ju Red Bull under ganska lång tid. Och det gör ju att jag blir lite imponerad av hur långt de har kommit nu.
Exakt.
Sett till hur djup svacka de faktiskt var i där.
Sista säsongen här nu och med Honda, och det har blivit så mycket bättre och äntligen kunna utmana Mercedes. Jag menar, de har bara haft sig själva att köra mot. Så sett har det varit en fantastisk sista säsong nu som vi fick se här förra året. Och ja, det glädjer mig just såklart att se när de är uppe i toppen och vinner fortfarande, för det är fortfarande många, många gamla arbetskamrater och vänner som fortfarande är där och jobbar. Så.
Pratar ni något?
Emellanåt, men inte så mycket. Det blir såklart ändå att man glider ifrån det. De har sitt liv där, vi lever vårt liv här nu, och speciellt med vår lille pojk. Det finns inte alltid tid till att prata, men såklart, vi följer dem.
Innan vi släpper dig nu då, väldigt intressant samtal för övrigt. Vad är du mest nyfiken på den nya bilen nu? För du har ju också sett den här mockupen som Formel 1 har tagit fram då, som ska påminna om någonting av det vi kan förvänta oss till årets säsong. Vad känner du som är det mest spännande i det här nya konceptet?
Jo, men det är såklart det nya R-konceptet och framförallt kanske då den här markeffekten, ground effect som man pratar om, och tunnlarna under då, i någon form av mål då att bilarna ska kunna följa varandra bättre. Normalt sett så, om man tittar på tidigare, det har blivit reglementer med större framvingar för att hjälpa detta, så lyckas ändå teamen i slutändan utveckla så att man hittar aero gains eller så att säga, för att föra utvecklingen framåt och förbättra bilen så till den grad att det blir svårt att följa ändå. Och det tror jag kommer bli intressant att se kanske över de kommande åren, om det verkligen kommer funka så som man har tänkt sig, eller om utvecklingen kommer gå åt en annan riktning igen då. Och såklart däcken, eller större hjul så att säga, 18 tummarna, vilket också har lite aerodynamiska påverkningar och såklart hur förarna kommer hantera det och setupen på bilen så att säga. Så det finns mycket intressant att prata om, och jag tror det kommer bli en intressant säsong som kommer här nu.
Du, vi kanske får anledning att återkomma till dig, och när du får analysera lite när vi har sett det på riktigt så att säga, så kan vi väl ta och prata om det nu. Så länge säger vi tack för att vi fick störa. Det var ju oerhört intressant att höra om den här tiden du hade i Red Bull och allt som har varit där. Och vi ser väl fram emot precis lika mycket som du då, den här nya säsongen som inte är så himla långt bort. Vi ska ju till att börja med få se de nya bilarna i någon form av renderingar eller på riktigt inom inte allt för lång framtid. Men tack så länge, Christian Anell. Det var jättekul att vara med.
Tack så själva.
Apropå det här med aerodynamik, och då hamnar man ju här i looken på de här bilarna. Vi har pratat om det flera gånger tidigare, att hur stor skillnad kommer det vara mellan Aston Martins bil och Ferraris bil till exempel. Det som alla säger är ju att reglementet, jag kan ju inte tyda reglementet på, till den graden så att man riktigt förstår hur tajt det är, men det sägs ju att reglementet är skrivet på ett sätt så att det nästan inte finns möjlighet med variationer sett till hur bilarna kommer att se ut. Och nu såg jag faktiskt en, det kan jag faktiskt tipsa om, att Mercedes lägger ut på sin YouTube-kanal och på sin hemsida, tror jag också, lite sådana här insight-intervjuer där man kan få träffa personal från Mercedes och de förklarar lite mer ingående vad som sker just nu, eller en analys efter ett race eller vad det är. Och nu senast var det deras technical director som heter Mike Elliott som gick igenom och nämnde bland annat då att han tror att variationerna mellan bilarna kommer vara subtle, alltså väldigt begränsade eller små förändringar sett till utseendemässigt, förutom då på främre delen av golvet och de här Venturi-tunnlarna som ska generera den främsta delen av, eller mesta delen av downforcen på bilarna, vilket jag tycker är lite så här, jag hoppas ändå att han har fel i den frågan.
Återstår att se. Redan spekulationer än så länge. Jag är i alla fall otroligt nyfiken på de här nya bilarna. Och visst, när man har sett dem första gången och fått tagit de intrycken i beaktning, så kommer man att tycka, jaha, okej, det är så här de kommer att se ut i år. Och sen vill man se dem på bana och hur kommer de att prestera och var kommer fartskillnaden att vara jämfört med de tidigare bilarna och hela den biten. Jag tycker det ska bli oerhört spännande, och jag tror inte alls på någon sån här jobbig inledande period, för motormässigt har de ju ändå koll på grejerna nu. Det är ju fortfarande det här snacket med att de inte har koll på att hitta tillbaka alla hästkrafter som de har tappat då med införandet av mer procent etanol i bränslet, där siffrorna varierar lite grann. Jag läste nu senast att Honda menar på att de andra, Ferrari, Alpine och Mercedes, maska lite grann och är säkerligen i samma situation som de själva då. Honda mer ärliga menar de då med att de har problem med att hitta tillbaka till den gamla effekten, så att säga.
Yes, du, finns ingenting vidare att vänta på nu heller, och jag skulle gärna höra lite vad Marcus Ericsson har att säga efter sin första 24 timmars race.
Marcus Ericsson, då har du kört ditt första 24 timmars lopp, Daytona 24 timmar, som blev en spännande historia avslutningsvis. Inte så oväntat i och för sig. Vi hade väl det på känn att det skulle bli sista timmen som avgjorde, vilket den också gjorde i de allra flesta klasserna. Tyvärr då inte för Chip Ganassis båda bilar som råkade ut för en massa saker. Men vad känner du nu så här morgonen efter när du har fått sova i 10 timmar och tagit igen dig lite? Hur var upplevelsen?
Ja, men absolut var det en ny upplevelse för mig. Väldigt olikt all annan typ av racing jag har gjort i min karriär. Och man känner ju absolut att man har gjort något. Man är ju sliten här på måndagen. Det är ingen tvekan om det. Men överlag så var det väldigt roligt, väldigt lärorikt. Och åker ändå därifrån med en positiv känsla och en känsla av mersmak.
Ja, min första egentliga tanke då runt omkring där, det var när du rullade ut första passet. Mycket strul när du väl kom ut, det blev några gul flagg, du kom liksom inte in i det på en gång och sen drog det igång. Hur var det mitt i all den här trafiken?
Ja, men det var tufft, för att som du sa, jag kom ut alltså, direkt på mitt utvar tror jag, så blev det en stor krasch där och gul flagg och safety car, så var det väl första timmen nästan var det mest bara safety car för mig. Och sen blev det ju omstart och har inte kört egentligen några varv, och så omstart och sen direkt in i det. Så det var väl en tuff start på mitt race. Och överlag så var väl jag rätt så missnöjd med mina första två stintar. Inte för att det gick superdåligt, men jag tyckte bara att jag hade svårt att komma in i det, och just det här med trafiken och hitta ett bra flyt i det. Jag tyckte det kändes, ja, det kändes inte som att jag liksom fick det att klicka. Men sen sista stinten, jag var i tredje gången, så verkligen kändes det som att det började, ja, jag började bli varm i kläderna, och då tycker jag det gick också väldigt, väldigt bra.
Och sen har vi ju då den här faktorn som vi alla, när vi tittade på väderprognosen, förstod skulle bli rätt intressant ändå, nämligen att temperaturen skulle sjunka ner mot nollan, till och med under noll. Och beskriv lite grann när du var inne där mitt i natten och det var svinkallt ute, hur det kändes.
Ja, men det var jättesvårt att köra. Framförallt första utvarvet och första varvet när man kom till depån på kalla däck var ju extremt svårt kört. Det var ju som att köra på is i stort sett. Och innan man började få upp någorlunda temperatur i däcken så var det ju väldigt, väldigt tufft för alla. Och det var ju en hel del som var banan där på utvarven och incidenter och så vidare. Så nej, det var väldigt svårt. Och sen när det är mörkt också så blir det ju en till aspekt till det hela. Så nej, det var verkligen en utmaning, men också väldigt roligt tycker jag.
Mm. Du var ju inte undantagen då, incidenter, du hade en liten snörning på väg ut, och jag kan tänka mig, det var någon som beskrev det, jag minns inte vem det var nu, men det är som att köra på regn och kanske ännu värre.
Ja, jag skulle säga ännu värre. Just utvarvet är ju av sämre greppen när det är regn och regndäck, så det är ju extremt halt. Och som du sa, jag hade en incident där när jag skulle ut på min andra stint, när jag kom ut där på iskalla däck och försökte på något sätt få upp temperaturen i dem, och så kom ju 31-bilen där förbi mig och jag försökte hålla åt så mycket jag kunde, men det är ju, ja, det gick inte att styra bilen helt enkelt. Men som tur var så var det ju inte så allvarligt, utan vi båda snarade av. Jag fick en drive-thru som jag tyckte var hårt dömt, men var ju kvar på ledarvarvet, vilket var huvudsaken.
Vi hade ju pratat om det, du och jag, innan racet, att det är ju lite grann av en transportsträcka de här 23 timmarna fram till det att det ska avgöras. Var det din känsla också då mitt i natten där, att du kände ingen större press att ni skulle tappa något? Det handlade om att vara kvar på banan, göra sina stint, försöka att hålla nere stinttiden så mycket som det gick, men bara slappna av, försöka komma in i trafikkörningen.
Jo, men det var väl inställning, men sen som alltid, man är ju tävlingsmänniska, så när man är där ute så vill man ju, vara snabbare än de andra konkurrenterna, och liksom, det är det som, man får ju liksom direkt förlodad tant, så för mig så blev det ju så att man blev ju taggad, och som sagt, jag var rätt så besviken efter mina första två gånger i bilen, för jag tyckte inte att jag kom in där, jag tyckte jag var för långsam i just trafik och så vidare, i stora hela så var det ändå en jag hade hela tiden med mig i bakhuvudet och inte ta några onödiga risker, utan se till att jag alltid lämnade över bilen i bra skick till mina teamkamrater, just på grund av att det är på slutet det avgörs, och det är då vi måste vara där.
Hur pratade ni sinsemellan? Hur upplevde ni bilen? Kom den och gick balansmässigt, eller var den ungefär lika för alla hela tiden?
Nej, men jag tycker vi hade en rätt så bra balans i bilen hela tiden. Det blev lite mer understyrt på natten när det var väldigt kallt. Det var lite svårare att få fram däcken att fungera och ha dem i fönstret. Men sen så fort solen kom fram så tycker jag vår balans i bilen var väldigt bra då. Så jag tror alla vi fyra för i 02-bilen i alla fall var väldigt nöjda med just bilen och kände oss konkurrenskraftiga.
Och det visade sig att det gick att åka väldigt fort. Det slogs ju varvrekord mest till hela tiden här. Och det slutade med att Alex Palou, tror jag, i 01 var den som var allra snabbast. Och dina tider kröp ner också mot, var det höga 33 tror jag som bäst? Stämmer det?
34, jag var på 34 tider som bäst. Ah, okay. Men oavsett så, nej, det kändes bättre och bättre för min del också, absolut.
Och sen kom då läget, ni ledde faktiskt racet och det såg riktigt, riktigt bra ut. Men så hände någonting. Vad var det som hände och hur upplevdes det?
Nej, men det var egentligen, jag vaknade där efter jag hade sovit mina 2,5 timmar som var allt jag fick sova under de där 4 timmarna. Jag skulle tillbaka till banan precis, eller till depån då, och göra mig redo för min tredje stint i bilen. Och då när jag är på väg till depån så ser jag att det blingar i telefonen, och då är det att vi står i depån då, eller in i garaget, och måste reparera bilen för att bränslepumpen har lagt av då. Så det var ju riktigt löften ur då.
Och då, i det läget, då hade ju redan 01 försvunnit då med vad man trodde var ett generatorproblem från början då, men det visade sig vara ett elfel relaterat till kabelhärvan. Så liksom, det var ni som var kvar i det här läget, och som sagt, ni var riktigt, riktigt snabba också när det här hände. Och jag uppfattade det som att ni var den Cadillac som de hoppades på skulle vara den som kunde utmana Kura till slut.
Ja, men det kändes faktiskt som det hela racet, att det var 01 och 02 vid Ganassi Cadillac som var de starkaste Cadillac-bilarna som skulle kunna utmana Acurorna. Det känns som vi var snabbare än de andra. Så därför var det ju, ja, såklart extra surt. När 01 hade försvunnit så kändes det verkligen som att vi hade en grym bra chans att vinna. Och nej, riktigt surt att falla på en sån grej. Men det är lite det som är långloppsracing också, att det gäller att ha en bil som håller hela vägen.
Och då ändrades kanske mindset för din del också och gick mer över i att det här faktiskt är träningskörning inför IndyCar-säsongen mer än att du körde för den där återvärda Rolex Daytona-klockan.
Ja, men det blev ju det. För mig så, som sagt, det är klart det var supertråkigt, men samtidigt så såg jag det som en möjlighet, ännu mer en möjlighet, att kunna gå ut och träna och helt egentligen utan press bara gå ut och köra varv. Och jag fick ju en riktigt lång och bra sista stint som verkligen gjorde mig gott inför framtiden. Så på något sätt, så även om det var en stor besvikelse, så blev det ändå en ja, på något sätt en god känsla för mig att få göra den där sista stinten och åka därifrån med en bra känsla i kroppen.
Mm. Och hur var den där sista stinten? Du fick inte attackera på de andra Cadillacerna och du fick, det blev lite teamorder, det var så att säga lagkörning märket emellan.
Ja, precis. Jag kom ju ut på banan där precis vid de båda Cadillacerna som var kvar i tätstriden, och då blev det ju så att de sa på radion att håll position och täcka upp bakåt egentligen. Och även om jag hade mer fart än de båda hela de stinterna jag gjorde absolut då. Så, men det förstår jag väl också. Men det var ändå skönt att liksom kunna åka med i deras tempo och se hur de körde igen trafik och så vidare. Det är ju 95% av de som körde det här racet i DPI-klassen är ju väldigt rutinerade rävar i just långloppskörning, och där har jag fortfarande lite att lära, så därför var det perfekt att kunna åka med och köra där och köra med de här toppbilarna under slutet där.
Smakar det mer där?
Jo, men det tycker jag absolut. Det var väldigt speciellt typ av racing, framförallt när det är så mycket bilar på banan men det blir väldigt roligt för att det händer ju någonting hela tiden och du måste hela tiden tänka ett steg framåt. Och det var en häftig typ av racing som absolut jag vill prova och göra igen.
Om vi tar de olika elementen då, trafik, mycket bilar, en ny biltyp, köra på natten, att det är kallt, vilket var svårast?
Men det var nog ändå trafiken för min del. Just att jag märkte ju att jag inte riktigt vågade ta lika mycket risker som de här som är riktigt rutinerade. De slänger egentligen bara in bilen på GT-bilar och sådana saker, och jag var lite för försiktig där, och problemet är när man är där då tappar du snabbt tid på de här killarna, så det är väl det jag måste jobba på och ja, lita på dem. Men samtidigt så är det ju, det är små marginaler, för när gör man där en GT-bilen svänger in, då kan det vara slutkört också. Så, ja. Men det är absolut någonting som jag måste förbättra och som jag känner att jag förbättrade dock under tävlingens gång.
Och då kommer ju frågan, får du någon ny chans?
Ja, men jag hoppas ju att få en ny chans, absolut. Nu vet jag inte hur det ser ut under säsongen, utan nu är ju full fokus på IndyCar-säsongen för min del. Men skulle de fråga skulle jag absolut tacka ja. Och framförallt så vill jag ju komma tillbaka till Daytona nästa år och försöka konkurrera om den där klockan till nästa säsong istället.
Du kan förstå Kevin Magnussons önskan att komma tillbaka tills han har fått den där runt handleden.
Ja, men exakt. Jag fattar vad han menar.
Mm. Och jag såg att han även fortsätter i bilen över Sebring 12 timmars då, men det är ingenting som är aktuellt för din del. Eller det kanske till och med krockar med det övriga åtaganden du har.
Ja, det är ju samma helg som Texas-racet. Ja. Och det är ju en del förare i IndyCar som försöker dubblera det där och köra, flyga emellan varje dag. Det känns inte riktigt optimalt för Texas-tävlingen för min del i alla fall.
Ingenting för Marcus Ericsson. Vad säger du om avslutningen av racet? Om vi kommer tillbaka till själva tävlingen då. Kurorna var bättre ner, den lilla säger jag, men den sexlinja motorn med turbo som de hade verkar ha lite bättre bränsleekonomi. Cadillacen större V8. De tvingades toppa upp där vid sista gulflaggen för att liksom vara riktigt säkra på att kunna gå för fullt. Det gjorde inte kurorna, och de stack sen och hade liksom greppet om det.
Ja, nej, men de var lite starkare där kändes det som då. Så det var väl som sagt, vi kände väl att vi var lite snabbare i just infieldet i de kurviga partierna, men att kurvorna var lite bättre på rakt fram och bränsleekonomin då. Så ja, det var väl det som avgjorde i slutändan.
Mm. Själv tar jag med mig, jag tycker Kobayashis första stint direkt efter starten, den var helt galen. Han körde ju hals över huvud runt omkring allt och alla. Du känner Kamui Kobayashi, passar det här liksom, verkar passa honom i alla fall. Sen är han ju grymt rutinerad och långloppskörning såklart. Håller du med om att han var lite vild där i början?
Nej, men jag satt ju och gapade lite grann när jag kollade på hans körning där första stinten, för det kändes som att hallå, det är första timmen av 24 och han körde som att det var 10 minuter kvar av racet ungefär. Men han verkade ha koll på det ändå. Det såg väl kanske mer dramatiskt ut än vad det var. Jag vet inte, men
det är bara
han är lite sån också, Kamui. Det är väl hans sätt att köra rätt bil på, tror jag.
Snackar ni något med varandra?
Ja, men vi snackar lite om det helgen, så han är en cool kis och nu dessutom teamchef och förare, så det är väl intressant. Det var väl inte han som jag hade tippat på skulle ha en sån dubbelroll om jag kollar tillbaks genom karriären med förare jag kört mot.
Kamui som körde i bil nummer 48 då, som råkade ut för en grej då, det var väl Jimmy Johnson som smällde ihop med någon där och gjorde att de tappade en 20-talet varv och inte heller var med och slog som segern i slutändan. Okej, Marcus, en sak till bara. Jag har ju påtalat avslutningen av racet i GTD Pro-klassen, de här två Porscharna som slogs om det. Det var ju bland det bästa racing jag har sett. Jag vet inte om du ens följde avslutningen där, men det var ju galen racing verkligen.
Ja, men jag såg här efterhand så såg det sista varvet mellan de Porscharna där. Det var ju det var riktigt riktigt cool racing och tuff racing, men ändå jag tycker ändå schysst. Alltså det var ju på gränsen med båda två och häftigt att se.
Mm, och efter 23 timmar och 55 minuter eller någonting sånt, de höll ju på en lång stund. Det var ju en timme säkert, kanske drygt det, som den där fighten pågick. Ja, det är någonting som jag tar med mig i alla fall från det här Daytona 24-timmarsloppet. Det var många intryck såklart genom ett sånt här dygn. Nu är det rastvila då som gäller för din del, och sen är det test på Sebring innan då premiären.
Precis, så vi kör vår första och enda testdag innan säsongsstart på Sebring den 14 februari. Och sen bär det av då till Florida och St. Pete sista helgen i februari. Så riktigt roligt att jag ska dra igång nu. Jag är superladdad.
Ja, inte så himla långt kvar nu innan de sparkar igång även IndyCar-säsongen. Du sa tidigare att vi är framme vid 1 februari. Det innebär ju då att vi är 3 veckor ifrån IndyCar-premiär. Helgen 26-27 februari är det ju dags att dra igång det mästerskapet. Och en enda liten test där innan, det var vi inne på redan förra veckan, men det nämndes också i den här intervjun då att det är väldigt, väldigt lite förberedelsetid, och därför så var det ju hela 12 stycken IndyCar-förare som körde Daytona 24 timmars den gångna helgen då, och mycket var ju anledningen att skrubba av rattrosten. Jag skulle vilja lyfta fram Colton Hurt också. Vi pratade, Marcus och jag, om den här Porsche-fighten i slutet. Och även då att det var 2 stycken IndyCar-förare som var med och vann i den vinnande bilen. Så var det ju ändå även Colton Hurt och Pato Ward's bil som vann LMP2-klassen efter en riktigt, riktigt hårig omkörning på sista varvet in i Le Mans-chikanen, som det numera heter. Louis Deletraz, han blev lite tagen på sängen där, men det var ju oerhört skickligt gjort utav Colton Hurt, det måste jag ändå säga, som får ta på sig varm jacka nu, för han är på väg till Sverige nämligen, till Piteå, där han ska köra Race of Champions kommande helg, där han hoppar in istället för skadade Travis Pastrana. Jag har inte hört om någon har blivit drabbad.
Vem ska med dit? Är det någon här från podden som ska upp till Race of Champions och Piteå?
Ja, jag tror att det är någon från podden som ska, är det inte det?
Jo, det är jag det.
Inte jag.
Nej.
Jag åker åt andra hållet.
Spanien, ja.
Just
men då
det.
Åker jag hellre till Piteå faktiskt, tycker jag.
Ja. Jag förstår det.
Det ska
det.
Bli kul faktiskt. Det ska bli kul. Jag kommer ju främst följa en herre som heter Axel Lund Svindal, en störtloppsåkare som ska tävla lite i Race of Champions Celebrity Race, vilket ska bli
mot
kul.
Mot Anja Persson och Ingmar Stenmark bland annat.
Mm, precis, och det är hans tävlingsdebut. Vi gör nämligen jag och mitt företag gör en dokumentär om hans övergång från störtlopp till racing, vilket jag tror kommer bli intressant när den kommer ut. Men det ska också bli väldigt kul att se de här F1-förarna på nära håll i en miljö som är väldigt annorlunda från vad de är vana vid.
Just det, vad är de? De är tre stycken, va? Formel 1-förare som kommer.
Mick Schumacher, Sebastian Vettel och...
En till.
Valtteri Bottas.
Valtteri Bottas, ja.
Sen kan man lägga till Mika Häkkinen och David Coulthard också.
Det kan man göra, men då får det bli ett X framför. Precis. Och via Play-medarbetare, det tycker jag är märkligt att säga när man tänker de namnen.
Mm, det är lite lustigt faktiskt. Men sen så har vi även Jimmy Johnson, tycker jag skulle bli kul.
Mm.
Och Colton Herta, det har vi två IndyCar-gubbar också.
Just det, och sen har vi Petter och Oliver Solberg, Mattias Ekström, Tom Christensen. Jag menar, han är också via Play-medarbetare för övrigt.
Också XFF.
Det finns... Ja, precis. Precis. Nej, det är helt sjukt egentligen. Så att det är ett starkt startfält. Och vi kan nog nästan garantera lite ljud ifrån Piteå i nästa veckas podd. Faktiskt. Så att det ser vi fram emot att kunna leverera. Men nu har vi levererat färdigt för idag. Känns det som?
Det tycker jag. Men vi är tillbaka nästa vecka.
Oh ja, med en dåres envishet. Ha det gott hörni. Hej då.